Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Radio Play presenterar Skönt snack om skönhet.
Hej och välkomna till Skönt snack om skönhet. Jag heter Linda Fyrebo.
Jag heter Tina Alic.
Och jag heter Teja Molic.
Och Teja, du har ju lite roliga nyheter till oss den här veckan. Du har landat till två nya jobb så att säga i skönhetsbranschen.
Ja, det blir lite så. Det är vidare projekt här. Jag har ju hållit på med podcasten och Attitude Stockholm som ni känner till. Mm. Men känner att jag vill ha lite mer och pyssla med. Så att då har jag faktiskt åtagit med två stycken halvtidstjänster fram till nyår. Mm. Och då blir det Säter, en leverantör som jag har haft mycket att göra med genom åren. Mm. Och ska vara säljare för varumärken som La Prairie. Det är ju som skönhetsvårdens Rolls Royce.
Är det här med fiskerommen?
Nej, eller kaviar. Kaviar extrakt låter lite trevligare än fiskerom.
Fishsperms.
Nej. Och så det är Shiseido, Olle Henriksen, Tromborg och Philosophy.
Mm-hmm. Så kommer man få testa någon liten test?
Alltså dessa tiggare. Alltså.
Balkan girl is here.
Ja, det går säkert att lösa syran, det vet du. Du går före mig.
Ja.
Sen så kommer jag också att jobba med Lilla Bruket som det hette. Men nu har de ändrat till La Bruket för det är så det står på förpackningarna.
Är det de här bärnstensfärgade glasflaskorna? Jag redan kan se i mitt badrum framför mig.
Ja, visst är det så. Jag har sett i flera så här lite mindre inredningsbutiker och så ofta. Ja. Det är tvålar och duschtvålar och sånt.
Det är ett fantastiskt roligt svenskt varumärke som har blivit jättestarkt just inom lifestyle. Så det finns både i heminredningsbutiker, finns också på skönhetsavdelningen, skönhetsbutiker och på nätet givetvis. Det kommer från Varberg och jag har pratat rätt mycket om dem i Mix Morgon. I morgongänget.
Ja, mitt vanliga jobb.
Ditt vanliga jobb, när jag var beautyexpert hos er där, så berättade jag ju om den här tången från Varberg, som Bosse fiskar upp. Ja. En man som heter Bosse åker ut och fiskar upp den här tången och de paketerar det på kartong och säljer worldwide. Ja. Man kan alltså hälla den här tången i ett varmt bad och hälla i salt från Varberg också då, och så blanda ihop det här. Så ligger man i ett tångbad som rensar ut toxiner och sånt.
Hörde du nu? Ja. Ifall du köper den här tången, den ska alltså inte ätas utan när man badar.
Jag ska åka och hämta den själv i Varberg i havet.
Nej, vi skickar Bosse istället. Och det är jättekul för att det här märket exploderar ju alltså worldwide nu. De behöver en utbildare. Så att nu ska jag bara känna mig för lite fram till nyår här, vad vi och de också känner på mig givetvis vad de tycker, men vi får väl se om det blir någonting framöver sen då.
Men det är ju jätteroligt för nu kommer vi också kunna få lite mer så här senaste insight.
Absolut.
Om Shiseido eller vad
det
nu är.
Jag var faktiskt på en nyhetskväll igår och kommer att göra samma ikväll här nu då med nästa gäng där de berättar på Shiseido om en helt ny hudvårdsserie för en lite yngre målgruppen som heter Vasso och det som är unikt för den, vad jag fick med mig, det var ju att den innehåller hela celler från moroten bland annat. Och lite andra roliga ingredienser också givetvis. Men det är ju ingen annan som har kunnat skryta med det att de kan plocka en hel cell liksom, och plocka in i krämen. Men det har de lyckats stabilisera på något sätt.
Och vad gör morotcellen för mig då?
Den ger ju både lyster och fukt och vitaminer givetvis. Ja. För att kicka igång cellerna. För den yngre, lite trötta tonårshuden.
Ja.
Balanserande produkter just om man har problem med akneutbrott och så. En bra prisnivå. Mm. Väldigt fräsch serie. Shiseido är ju ett japanskt märke. Mm. Riktigt duktiga på att blanda bäst från väst och öst.
Ja.
Och det som är kul, för jag har ju inte varit på nyhetskvällar på så länge. Och det som är nytt tycker jag, det är att det pratas mycket om DNA, mycket om celler. Så att utvecklingen går ju extremt snabbt framåt.
Mm. Men kul, vad roligt.
Ja, verkligen. Jag trodde Shiseido var med de här silkesmaskarna och det här som... Men det kanske jag blandat ihop.
Mm. Men Tina, jag ser också på dig där. Du har fixat nya naglar och det var någon ny teknik du pratade om där som är använt.
Ja, jag var ju nere och Lily Nails är faktiskt rätt snabba på att snappa upp trenderna. Mm. Och min tjej Jennifer, hon får ju alltid fria händer. För det är så kul att få det i salongen som frisör också. Och då blev det någonting som... Ett märke som heter Moira som har som en metallplatta med olika mönster i. Mm-hmm. Så har de en liten bok, en perm. Så bläddrar man bland de här plattorna med massa olika mönster på. Jag kan lägga ut det på Instagram. Och då drar man nagellack över hela den här plattan och skrapar bort som ett kort. Mm. Och sen har de som en plastmojäng som de trycker som en mjuk kudde av plast över det här. Mm. Och sen stämpar man det då på stiletto-naglarna.
Ja, men
och
det blir så häftigt. Man stämplar, alltså, det är som en stämpel på naglarna.
Ja, och det ser nästan ut som att de har målat en tiger då för hand över hela min nagel. Mm. Och det fanns ju mönster som var, om man vill ha något orientaliskt eller Fatmas hand var väldigt populär att lägga på naglarna.
Men jag tänker också om man håller på något handbollslag eller fotbollslag så kan man få naglar med deras emblem på.
Ja, ja, det var ju väldigt avancerade de här metallbrickorna med speciella rengöringsacetoner man tog bort med. Och jag tror att de mönstren som fanns i den här boken, det var de som fanns nu, men säkert kan man beställa i alla möjliga former.
Ja, cool. Med sina initialer.
Ja, men de hade höghus kunde man stämpa på. Och det håller ju 5 veckor. Jag ska lägga ut en bild på det också.
Ja, jättefint. Ja. I övrigt idag då så tänkte vi prata om vad män attraheras av hos kvinnor. Tina, du kommer ta upp en lyssnarfråga som handlar om asiatiskt hår. Mm. Teja, du har ju testat en ny produkt som du ska recensera och sen så blir det då lite ögonfrans special plus lite annat smått och gott såklart. Teja, du har ju som jag sa här precis då testat en ny brun utan solprodukt.
Ja, och jag
blir inte det fel årstid här nu?
Nej, men det är ju precis tvärtom. Jag menar, nu har man ju tappat den här fina färgen från sommaren och man börjar bli lite glåmig och torr och grå helt enkelt. Speciellt när man tvättar av sig sminket. Mm. Man känner sig så här, usch vad trist man känner sig. Men jag brukar ju alltid använda lite brun utan sol så att jag får lite färg så jag inte ser helt död och livlös ut.
Om men i ansiktet också?
Ja.
Bara när du var sjuk förra veckan.
Ja, då
var det grön.
Du tänkte inte så mycket på brun utan sol.
Nej,
just när
men det finns så många brun utan sol.
Ja, men jag älskar ju Tancan, den här svenska produkten som är i sprayform som ger färg direkt. Mm. Men så fick jag möjlighet att prova den här från Bioterm då, som heter Autobronzant Tonic. Och jag blev så fascinerad. Jag gillar alltid när det är någon innovation och något nytt. Den här är som en tvåfasprodukt. Ni vet, så som ögon makeup remover brukar se ut, som man skakar. Uh-huh. Bifas kallas det. Den här är precis likadan, så det är som en brun olja upp till och så en vit olja ner till, som ett skikt som man ska skaka ihop.
Sig då. Mm.
Ja. Så skakar man ihop den här toniken som det kallas. Mm. Men jag skulle nog nästan vilja kalla det för olja. Mm-hmm. Ett problem som många har med brun utan sol, dels det är ju att man inte ser vart man har applicerat den och att det faktiskt kan bli ett ojämnt resultat. Ofta för att man är lite torr och fläckig på vissa partier och då suger ju brun utan solen åt sig mer på de partierna. Jag brukar alltid tipsa om att man ska använda en skrubbkräm för att få bort de här döda hudcellerna och sånt som kan suga åt sig extra mycket och bli fläckiga. Men den här oljan måste jag säga, eller toniken som de vill att man ska kalla den, när man sprayar på den på sin återfuktade, rengjorda hud så blir den som en olja, som en oljehinna på huden. Och det är faktiskt lite snyggt.
Jo, men hur känns det? Det känns
lite oljigt. Den doftar fantastiskt gott.
Ja, inte så äckligt brun utan sol som nästan alla brun utan
sol. Den här doftar jättegott så att jag längtar efter att spraya på mig den på kvällen. Och det blir som en glansig, jämn, fin, lite gyllenbrun olja.
När du pratar så pratar du om ansiktet, ser det ut som.
Men den är ju för kroppen också. Men jag sprayar den bara i ansiktet.
Torkar man av den här överflödiga oljan sen?
Ja, nej, alltså jag gjorde inte det. Utan jag lät den bara, jag bara spraya på och gick och la mig.
Men jag tycker det är, jag har aldrig vågat ta brun utan sol i ansiktet. Just för det du sa tidigare, det här med att det försvinner ojämnt och att man liksom...
Nej, den här blir
jag
väldigt...
måste ju testa den. Jag har precis köpt Mark & Bain som är väldigt, väldigt exklusiv och fin.
Ja, också. Den är också väldigt bra.
Men nu vill jag ju ha den här glansen, oljan.
Ja, du borde testa den för du gillar ju den här
så
oljan.
Så torr hud
man har. Men vad är det hon heter? Hon, Helene...
Ja, Kristensen pratade jag mycket om att hon bara...
Körde med
när alla hade
matt.
Det var ju inne det. Mm. Så gick hon och bara lös upp. Hon hade ju den här touchy-klatt under ögonen, reflektor. Mm.
Och så mycket fett i ansiktet.
Mycket fett.
Men hon var ju väldigt solbränd
till
också.
Sina gröna
men jag
ögon.
Tänker mig på kroppen. Nu har inte jag provat den här oljan på kroppen. Men jag kan ju tänka mig hur jämn och fin och glansig den blir. Liksom olje och så. Men då finns det ju en sak. Och det är ju att den här, jag kan säga att den här jämför jag lite grann med den här gradual tan. Som vissa märken har. Mm. Bland annat Dove har ju en väldigt billig och bra som man har på kroppen.
Ja, den använder jag ju bra. Jag älskar ju den. Jag tycker det är den bästa.
Mm, för den blir ju aldrig ojämn. Den, den ger ju så sakta färg. Och det här kan man väl jämföra med den effekten. Att det blir ju inte brunt som Tan Can.
Och Mark & Bain, den blir ju direkt kallt, mörkt, brun.
Utan det här är för den som är lite försiktig men ändå vill ha lite glow och lite färg. Och
vad kostas?
250 kronor.
Aha, okay.
Men alltså det här med att spraya på, det har jag också testat med lite olika fina produkter att spraya. Och det gillar inte jag alls. Jag tycker bättre om den här krämer som man smörjer in. Mm. Det känns som att då har man mer kontroll på var det hamnar.
Men man är antingen en oljemänniska eller en krämmänniska.
Du skulle ju kunna ta lite i handen och bara smörja in liksom.
Men nu blir jag jättesugen. Jag åker till Italien nästa vecka. Och jag har ju tänkt att snart måste jag börja jobba med brun utan sol här. För det kanske ändå blir att man får ha shorts på sig eller klänning någon kväll.
Mm. Och du har fortfarande inte fixat med mig i tjejplanet. Jag som behöver det.
Nej,
mest
precis,
av alla
det är
människor.
Mixmänga på tjejplan som jag åker med till Italien. Så. Men då är kanske det är det här jag ska testa nu då.
Det tycker jag du ska göra. Eftersom du gillar lite gradual tan som inte blir brunt direkt.
För att innan sommaren så köpte jag ju Saint-Tropez.
Ja,
och den är ju bra, men jag gillar även Doven. Men så kommer ni ihåg att jag också nämnde att jag testade den här Saint-Tropez som man ska ta på sig i duschen.
Ja.
Och sen duschar man bort det.
Ja.
Och
så, men kan det ge någon effekt när man duschar
precis,
av den?
Precis det, ja. Jag märker ingen effekt.
Du har nog gjort fel.
Ja, men jag har ju läst på den 20 gånger. Hur många gånger som helst så står jag och läser på den här. Nej, är det något annat? Hur länge ska den sitta? För man ska ju ta på den och så ska man vänta några minuter och så duschar man av den. Och jag har ju väntat de där typ 3 minuterna eller vad det är.
Ja.
Så nej, den rekommenderar inte jag. Eller så är det så att jag är helt jävla pantad och inte fattar hur man använder produkten.
Jag måste se. Du ska ju inte skrubba huden med duschkräm efteråt.
Bara sköljer av den med duschen försiktigt så här.
Ja, men jag måste ju se. Testa den. Ta med dig den nästa gång.
Ja, men det ska
vi får reklamera den till företaget.
Men vad heter nu den här du sa?
Den heter Biotherm Autobronzant Tonic.
Ja, men det lät ju faktiskt. Du kan ju sälja in vad som helst i.
Verkligen. Gotta do my hair.
Och Tina, du har ju pratade ju redan förra gången vi träffades bakom kulissen om detta, att du har läst någon artikel om hur man ska freda sig eller hur man ska verka mer vad ska man säga,
ja, men jag är skyddad från överfall.
Ja, hur man ska verka mer självsäker när man är ute på stan så att inte folk hoppar på en.
Ja, jag har läst massa statistik också, så där hemskt hur många det är som ändå... Det är överfallsförsök på man kommer undan och inte. Och utomlands är det ju ännu mer. Barcelona och USA.
Och vad hade du för tips här nu då?
Ja, nej, men en kompis hade varit i USA och gått in i en bars toalett. Och där hade de lappar uppsatt att känner du dig hotad av din dejt eller någon annan så går du fram till baren och beställer en Red Devil drink. Och då fattar de det som en kod och då ringer de efter en taxi och skorterar dig till bilen. Mm.
Det här vet jag att jag läste om för en tid sedan, även om det fanns här i Sverige på något
sätt. Men jag har ju varit på lite rehabilitering för axeln och inne på toaletten där i Angered och även på akuten till när jag satt med dig så var det kvinnofridslinjer uppsatta nu överallt. Och det känns faktiskt väldigt bra. Och då kom jag över av en slump. De hade varit och frågat på fängelse män som faktiskt satt inne som var sådana som överfull kvinnor. Mm-hmm. Hur tänker ni liksom? För att hitta då ett skydd. Man går ju till, som i filmerna med lammen tystna, man går till den värsta och frågar hur de ska fånga de andra. Och då sa de det att tjejer med tofs och fläta grabbar man tag i lättare. Och man nästan aldrig någon med kort hår menar de på som blir överfallen.
Nej, så de tycker att
de behöver ett handtag.
Kan man ta tag i tofsen? Då vågar man ju inte ha tofs på sig ute.
Ja, och så att man ofta iakttar någon. Man kanske hoppar in i en bil och sätter sig och håller på med sin mobiltelefon. Uh-huh. Något stort shoppingcentrum där det är mörkt eller ute på heden kanske. Och man har ju olåsta dörrar då och då blir man lätt ett byte.
Alltså man ska hoppa in och köra iväg?
Direkt.
Eller låsa?
Ja, låsa bilen. Mm. Och så att man inte, det är en van, skåpbil parkerad bredvid det så ska man gå tillbaka till jobbet. Du ska inte hoppa in i bilen ens. Och om man mot förmodan skulle bli inslängd i en bagagelucka längs bakluckan. Då är det ju tunnare tyg vid där bromsljusen är. Så där ska du sparka ut och vinka med handen. Det har räddat många liv.
Men är det så i de nya bilarna också?
Det har räddat många liv. Ja. Alltså hur många gånger har det?
Ja. Säkert i Rio de Janeiro kanske. Ja. Men sen också att man tänker på att armbågen är din starkaste del att slåss tillbaka med. Man kan knäcka näsa fort liksom. Använd armbågen. Se inte ut som ett offer. Var inte i telefon utan... Gå rakryggad, skrik högt, var inte rädd för att skämmas.
Med pondus, att man ska
mycket
liksom,
pondus. Och, se, jag har pepparspray och backa. Skulle de vilja ha dina, som i Brasilien lär man ju de här som flyttar dit som ska jobba för Volvo, att ha alltid på dig 200 kronor löst. Som någon säger, ge mig pengarna, då har man alltid dem först så man inte behöver ge plånboken. De nöjer sig ofta med det. Det är jättevanligt. Var det inte Peter? Det är flera som har blivit överfallna i Barcelona,
ja,
som
Barcelona
jag känner.
Barcelona är ju... Det varnar de ju alltid för när man kommer till Barcelona. Håll din väska, ha den fram på, inte bak på, håll dina grejer. Nej, där är ju väldigt mycket ficktjuvar.
Ja, de drar in dig, slår ner dig. Frugan till en kompis hade gått 20 meter framför med barnen och han blev indragen i en gränd, sönderslagen och tagit alla sina pengar och chockerad och är fortfarande sjukskriven
för det
här.
Man får vara lite vaken, tror jag, att man inte, som sagt, hamnar på lite konstiga bakgator.
Att man inte tar trapphus för att man är rädd för att åka hiss. För där är det mycket fler överfall i ödsliga trapphus än i hissen.
Men jag har ju hört att man ska gå och, eller att man, många gör det går när man går själv och pratar i telefon. Att man låtsas prata i telefon som att man har någon på luren.
Ja, det
har
jag gjort. Ja, men att man ska vara mer fokuserad och även beredd liksom. För att de väljer offret
ofta,
efter någon som...
Jag har nyckel i handen när jag liksom går själv. Och, det,
och skaffa
så att jag tänker
en
att jag kan köra den i ögat på.
Jag visste inte att det var lagligt. Vi var ju pratade med vakterna där förra jul. Jag och syran köpte väl 5-6 doser.
Men vi pratade ju om det i podden också.
Ja, just det. Att det får man ha. Och det tycker jag man ska ha. Och det ökar ju med våld över hela världen.
Tyvärr. Jag vet inte om det var pepparspray, men det var någon form av överfallsspray som också färgade ansiktet blått eller vad det var. Men sen pratade du om det också, att slänga iväg plånboken och inte ge den, räcka över den med handen så, utan kasta den bort.
Ja, för att säger de hit med väskan eller plånboken så passa på att kasta den långt bort, för då kanske prioriteringen är att ta pengarna, inte dig. Och spring åt motsatt riktning. Så kasta plånboken och spring. Och att inte liksom vara snäll, utan vara hetsig. Slåss, sparka.
Skrik.
Många blir ju helt paralyserade. Ja. Och att man ska gå självförsvarskurser. Och sen om man tar tag i fingrarna, två pekfingret och långfingret, och vrider bakåt, så viker sig en människa fort. Men det gäller ju att hinna göra det.
Ja, men typ
och
så här,
under näsan är man känsligast.
Och...
Om man trycker här under näsan på läppen över, så är det jätteont.
Varför det? Det gör väl inte ont?
Du, man ska snappa till där fort med knogen. Då får de jätteont.
Den har jag aldrig
hört.
Nej, men alltså,
lite tips,
nej, men bra
till
tips.
Alla snygga tjejer där ute som känner sig rädda.
Ja, och det är hemskt att vi ska behöva göra det. Men så är, sånt är livet. Eller sånt ser världen ut snarare.
Ja, då är det så att vi ska ringa upp en av våra sponsorer som heter Sandra. Hon heter Sandra Karlsson och är då grundare av Lash for Lash, som är ett lösögonfransföretag. Eller vi ska ringa upp henne. Vi har ringt upp henne redan, för du är med på luren här, Sandra.
Ja, hej, hej.
Hej. Hur är det?
Det är jättebra för det. Och hur är det med er?
Det är bra.
Ja, det är bara fint här. Du kan väl berätta om ditt företag Lash for Lash.
Som vi pratade om utan att veta att vi skulle bli sponsrade en dag. Det var ju så du hittade oss, för vi gillade er först.
Ja, alltså jag har ju varit typ besatt av eran podd. En av mina bästa kompisar, Pernilla, hon sa att du måste lyssna på den här podden. Det är den bästa podden som finns. Och sen började jag lyssna på er podd. Och jag blev ju helt förälskad. Jag bara längtade till nya avsnitt skulle komma. Och så tänkte jag, tänk om de ändå skulle prata om Lash for Lash. Och så gjorde ni ju det. Och jag höll ju på... Jag vet inte vad jag
ska det hade varit kul att se din reaktion.
Jag får gåshud.
Men Sandra, du kan väl berätta då för Lash for Lash. Hur länge har det funnits i företaget?
Vi har haft Lash for Lash i ungefär 3 år. Så vi har inte varit så länge. Och jag har själv egen salong. Så jag är ju utbildad inom fransar och... naglar och microblading och massa sådana saker. Så jag har egen salong. Men Lash for Lash då, vi fokuserar ju bara på utbildning för de som vill bli framstylister. Och även har vi en webbshop, så att vi säljer ju då produkter till då våra utbildade stylister och till alla som vill köpa av oss som är utbildade då framstylister.
Men jag då, som inte har testat det här med fransar på salong och så. När man sätter på sådana här fransar, vad kostar det och hur länge kan man ha dem på?
Kostnader varierar väldigt mycket från salong till salong och lite vad man har sin verksamhet. Men allt från första gången du gör kanske ligger på en 700-800 upp till kanske 2000, 2500. Så det beror jättemycket på vad man väljer för fransar och vilken salong. Mm. Men normalt kanske när man kommer på ett återbesök, för man går ju sen och fyller på de här. För om du inte skulle fylla på dem håller de kanske upp till 6 veckor. Mm. Men normalt är att man kommer på ett återbesök efter 4-5 veckor, för man tappar naturliga fransar hela tiden, och när man tappar den naturliga fransen så följer lösfransen med. Mm. Och därför måste man fylla på då, för det blir ju lite glesare.
Men sitter lösögonfransen i sina egna fransar?
Ja, för man limmar på en eller flera lösfransar beroende på vad man vill ha för effekt på en naturlig frans. Mm. Så att det är ju ett jobb då man sitter och pillar med 2 pincetter. Så att då separerar man fransarna så man bara har en enda naturlig frans framför sig. Och sen sätter man då antingen en singelfrans eller så finns det ju nu något som heter volymfransar. Då jobbar man med mycket tunnare fransar så att man kan sätta ännu fler då.
Det har varit så olika tid det tar att sätta fast fransarna. Och vissa gör det på en timme och vissa tar det 3 timmar. För är det någon speciell tid det ska ta egentligen som är lagom, tycker du?
Nej, alltså jag tycker istället att vi har en riktlinje. Man ska satsa på kvalitet, inte kvantitet. Mm. Och det tar tid att bygga fina fransar, för att det som kan hända om man inte gör det korrekt, vi säger om man går till någon som gör det på en timme, då kan det hända att man inte separerar fransarna ordentligt. Och det betyder då att man limmar ihop flera naturliga fransar på en lösfrans. Mm. Och då kommer man få jätteont.
Och det klappar ihop sig. Plus att jag har upplevt flera gånger, jag har ju väldigt små ögon, så jag är ju alltid väldigt noga med att jag vill ha lösfransarna byggda hela vägen ut i yttre ögonvrån. Många slutar ju 0,5 centimeter in.
Ja.
Det är verkligen det, det tjatar vi mycket med på våra elever när de får utbildning, att du får inte glömma de innersta fransarna, för det ser nästan avklippt ut. Och som du säger, det förminskar ögat och det blir ju inte naturligt.
Motsatt effekt.
Ja, det blir verkligen det. Så att, och där kommer man också kanske då till en kunskapsnivå. Vad har stylisten fått lära sig av den skolan de går hos? Och sen också lägger de mer tid på det om de verkligen gör ett gediget kvalitetsjobb.
Ja, och som jag sa i ett tidigare program så är det ju tyvärr många som lär sig utav elever som har lärt sig utav någon annan elev istället för att betala för en utbildning hos till exempel er och få en riktigt professionell kurs. Så att det finns ju många som sitter hemma och snickrar och klistrar själva. Man säger. Ja.
Nej, och det som jag kan tillägga är att de här limmen vi jobbar med, de är ju jättestarka. Och det kräver att man måste få en korrekt utbildning med att jobba med de här limmen. Det är ju cyanoakrylat. Och det är samma lim de använder att limma ihop delar på plan med. Mm. Alltså det är jättestarka lim. Ja, och om man inte har fått korrekt utbildning, för att man kan köpa på eBay de här limmen. Mm. Men då vet man inte för det första, vad är det för lim? Är det riktigt bra lim? Och sen har man inte fått utbildning i att hantera det. Det kan ju gå jätteilla, så man som kund kan ju få allergiska reaktioner.
Ja, för det är det jag tänker på när du nämner flygplansdelar och grejer här, va? Sliter det inte på ögonlocket eller ögonfransarna att ha det här limmet?
Och nej, det gör det inte, eftersom vi limmet sliter, för vi tar så pyttelite. Mm. Men det som är väldigt viktigt är att vi som stylister anpassar fransarna efter den naturliga fransen. Vissa personer har jättegrova fransar och då kan de ju få lite mer tjockare fransar eller fylligare då med volymfransar. Medan vissa personer har jättetunna fransar och då måste vi anpassa vikten så att då får de lite tunnare och lite mindre. För att vi vill ju att de ska kunna komma tillbaka varje månad och fylla på. Man vill inte behöva säga till någon att dina fransar är så förstörda så att du kan inte komma nu på ett tag. Nej.
Det som jag tycker är viktigt, är ju det här med hur man anpassar formen på ögonfransarna för olika ansiktsformer. Och det tycker jag många fransstylister missar. Jag vet inte, ingår det i er utbildning? För jag har ju bett till exempel varje gång om att få mer böjda fransar liksom framåt och sen rakare fransar i ytterkant som är lite längre, bara för att få lite mer kattliknande ögon då. För om de är böjda i ytterkant, lika böjda som de där framme, då blir mitt ansikte mer runt.
Ja, precis. Vi fokuserar jättemycket på design. Så vi lär dem ända från när de går sin första grundkurs hos oss. Då pratar vi design och hur vi designar olika ögon. Och sen har vi massa fördjupningskurser. Så att vi tar det steg för steg. Och nu den senaste kursen vi släppte, det är avancerad ögondesign. Och där går man in på ljuset och man verkligen vrålstirrar på kunden. Hur är ögonen? Är ögonen exakt identiska med varandra? För då kanske man får välja olika böj på olika ögon. Mm-hmm. Och sen anpassar man efter ansiktsformen som du säger och ögonformen och ögonbrynen till och med. Så att man verkligen skapar ett symmetriskt och fint utseende på kunden. Man vill inte att de ska gå och se jättekonstiga ut.
Intressant att du nämner det, för det kommer jag ta upp i en punkt i programmet här, just med symmetri.
Mm. Vad ska man tänka på då när man har lösögonfransar? Hur ren gör man till exempel sina fransar? Gör man precis som vanligt när man tar bort smink eller?
Nej, det som är viktigt att tänka på är att man inte ska gnugga på lösfransarna. Men däremot så är det väldigt viktigt att man rengör hela ögonlocket och ner i ögonlockskanten där fransarna liksom sitter fast. För annars så kan man utveckla en sjukdom som heter blefarit. Mm. Och det är helt enkelt inflammation i ögonlockskanten. Och då kan man få att det svider och man blir lite svullen och det blir rött. Och gärna att det kan svida inne i ögat också. Man känner sig nästan torr och grusig i ögonen fast samtidigt som det tårar sig. Det är väldigt obehagligt. Och det uppkommer bara av att man inte tvättar dem. Så att vi rekommenderar ju att man tvättar med våran skumrengöring. Mm. Både morgon och kväll. Och vi har också en rengöringspensel så att man kan pensla då på ögonlocket. Så att man får bort döda hudceller och smuts och orenheter och fett och sånt.
Den använder jag, den är ju helt suverän. Finns ju olika dofter och så. Ja, jag gillar den. Ja, den är jättebra.
Det är en helt ny vetenskap.
Ja, alltså. det finns mycket olika produkter. Och Sandra, det var superroligt att prata med dig. Och det känns ju att du är superproffsig alltså.
Verkligen. Du har varit med. En liten fråga bara angående dina utbildningar som du har. Hur ofta har du kurserna?
Jag har kurser nästan varje vecka. Så att jag åker runt i hela Sverige och kör kurser. Och mest då, vi har ju en egna skolor i Värnamo, Stockholm och Munkedal. Det är lite utanför Göteborg. Mm. Så där har vi egna liksom skolor och salonger. Och så åker jag runt och så har jag lite andra tjejer som hjälper mig att utbilda också. Då, så att det är inte bara jag. Mm. Men vi ökar hela tiden efterfrågan på utbildningar. Så att det har blivit att man kör nästan varje vecka. Mm.
Och vill man veta mer om det här då är det lashforlash.se man går in på. Och läser mer om kurser och om olika produkter som ni har och sådär.
Ja, jajamensan, det stämmer bra.
Superbra Sandra. Tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig.
Tack
så mycket. Tack Sandra.
Ha det fint. Hej då.
Hej.
Då tänkte vi komma in på det här med vad män attraheras hos av kvinnor. Alltså i någon typ av biologisk fas då.
Ja, just det här med attraktionen och det här ögonblickliga som man känner då i starten. Som är sådär lite oförklarligt ibland. Mm. För man har ju inte lärt känna personen i fråga. Det är ju inte intellektet eller kreativiteten som har börjat blomstra än. Utan vad är det som gör det? Mm. Och vi har ju berört ämnena för flera tillfällen, men här var det så mycket nytt som jag tyckte var intressant och lite twist på det hela, så jag tyckte det var ändå värt att ta upp det här. Och det är faktiskt så att höftbredden är någonting som männen kan attraheras av. Alltså att en kvinna har bredare vid höften i förhållande till midjan då. Mm. Och då finns det något som heter waist to hip ratio. Och det har ju bevisats också att har man rätt mått på det här waist to hip ratio så har man ett hälsosammare och längre liv. Så det har ju med alltså, fertilitet och fortplantning att göra att en moder som har breda höfter har ett bättre liv, kanske inte dör lika ofta i hjärt-kärlsjukdomar.
Och så kan ungarna på höften så här.
Jo, men så är det ju. Det har man ju småbarn.
Finns inte som jag med min blottarkropp. Mm, ja, men då faller rätt ner. Ungarna kan inte sätta sig där på den.
Men nu har ju du fixat det med din Brazilian backlift.
Det är ju nu du skulle ha haft en litet barn att bära på.
Ja.
Vilandes på din rumpa.
Det här har ju, Tina, du får dem på ryggen så fastnar de på rumpan utan att åka ner. Men det här har ju alltså dokumenterats och studerats på Playboy Mates och vinnare av Miss America i 30 års tid. Så de har gjort en undersökning på det här. just ways to hip ratio.
Jo, men det tänker jag, det är ju den kvinnliga klassiska formen, det är ju midja och höfter liksom. Ja. Ja.
Man kan googla på detta och se hur man mäter ut. Ja. Och det här som vi pratar om, BMI, Body Mass Index, som många kollar om man får lätt hjärt- och kärlsjukdomar och så. Det här ways to hip ratio är tydligen mer träffsäkert.
Ja. Men vad ska vi göra med den informationen då?
Jo, men just det här att man kanske ska då träna midjan kanske.
Ja. Och bygga upp med korsett och så.
Ja, kanske. Nej, men om man nu vill ha den effekten på männen, det är ju inte alla som vill det. Och det är
annars har vi sekrettrixet och ser de ingenting annat.
Sekrettipset är väldigt bra.
Nu är det ju så att det kan ju vara folk som har missat podden just när du pratar om ditt eget sekret bakom örat.
Får lyssna bakåt.
Och hur din man då, utan och att veta om detta, drogs till dig och kysste dig upp.
Gnugga sin näsa mot mig hela dagen.
Så, och sen kommer vi till den här punkten som vi också berörde innan med Sandra där, just att ha symmetri i ansiktet. Mm-hmm. Symmetri i kropp och ansikte. Men framförallt ansiktet, det är någonting som har man alltså, om man tar ena ansiktshalvan, fotograferar den och så liksom viker man ut den så att det blir samma ansiktshalva. Mm. Om de ser likadana ut så uppfattas det som väldigt attraherande och också har någonting med ett friskhetstecken att göra. Och ingen har ju identiska ansiktshalvor.
Nej.
Så att man kan ju alltid försöka, till exempel ögonbrynen är ju inte identiska. Men då kan man ju försöka forma dem så att de blir ganska lika. Inte
enäggstvillingar brukar vi säga, men ändå systrar.
Mm. Så att de är hyfsat lika brynen. Mm. Sen är det ju då håret, syrran. Det är faktiskt så att det har bevisats att männen föredrar kvinnor med långt hår. Det behöver inte vara jättelångt, men ändå längre än till axlarna.
Ja, men det tycker man, om man frågar en man så tycker de ju alltid att det är snyggare med långt hår.
Ja, och det har ju också med det här lite grann med symmetri att göra. För att har du ett långt och lite busigt hår så tänker man inte på ojämnheterna heller lika mycket i ansiktet.
Jag tänker på Maria Montazami jämt hur mycket håret gör, för att man tycker att hon ser så bra ut. Men jag funderar på hur hon hade sett med kort hår ibland.
Jo, hon det är lite kul.
Då blir hon lite manlig i dragen.
Så, absolut. Mm. Men då har ju hennes hår mjukat upp de osymmetriska, lite grövre dragen. Mm. Och sedan, du brukar ju nämna det också, att det är mycket med symmetri i håret också. Att man kan
skulptera.
En liten parentes på det här med håret just också, det är att om en kvinna, det var också dokumenterat att om en kvinna redan ansågs vara attraktiv i ansiktet, alltså att hon hade symmetri och männen fann henne attraktiv, då spelade inte hårstilen lika stor roll.
Nej, men det är ju som en korthårig tjej. Det krävs på något sätt att det är en riktigt snygg tjej för att hon ska bli snygg. Om man har ett långt svallande hår så kommer man undan lite, men inte riktigt blir lika snygga.
En snygg tjej blir faktiskt snyggare när man visar mer av henne och mindre hår.
Ja.
Sen kommer vi tillbaka till det här igen, det här med rött läppstift och ha på sig röda kläder.
Alltså det är en återkommande
punkt.
Jag måste köpa rött, mer rött.
Jag gillar ju inte rött.
Nej, men alltså. jag börjar vänja mig, jag tvingar på mig det lite då och då, bara för att vänja mig, det är en vanesak. Och det är för att jag vill framhäva det, mina färger och allting, och jag tycker det ser bra ut på andra, och det gör det ju säkert på mig också. Det är bara en vanesak att jag inte trivs med det. Man lyser ju upp. Så att jag försöker vänja mig vid det helt enkelt. Och faktum är att jag dejtar ju lite så har jag lagt upp lite bilder då på de här matchsajterna. Och den bilden särklass som blir mest kommenterad, det är den där jag på mig röd klänning och rött läppstift.
Den
får jag väldigt mycket beröm för. Vad du klär i rött, eller gud vad du är snygg i rött och sådär.
Det är killarna reagerar verkligen. Men är det kanske en sexy klänning då på dig också, att det är urringat? För jag tänker om du hade haft en röd polotröja eller en röd stor kofta, om det hade gett samma effekt.
Den är urringad.
Du borde göra ett blindtest nu och bara ha en polo i rött och exakt samma ansikte med röd polotröja och svart och bara kolla vilken som får mest likes.
Ja, och ha en svart urringad och en röd polo bara för att se. Ja, det var en bra test. Och sen så är det här då hur man doftar, och det har vi också pratat mycket om när vi hade det här doftspecialprogrammet. Men det är ju just det här att vi utsöndrar ju feromoner som man inte kan känna egentligen. Och det är någonting som vi kan attraheras av en man eller en kvinna utav. Och det är, sen kan det vara att man har en god parfym också. Men det är just de här egna doftferomonerna.
Och i kyssen också, att det finns it is in the kiss liksom. Mm. Passar man inte med sina basiller,
så salivet inte passar ihop.
Men det är nog doften på det.
Kanske själva, det,
att man inte stämmer överens. För det betyder att man doftar illa, men det som doftar illa för den ena personen är jättegod doft hos någon annan. De brukar ju så här, lägga ut t-shirt, där kan du hitta din pojkväns t-shirt. Mm. Sen är det här med klara och hälsosamma ögon. Mm. Det var lite nytt, men det kan jag tänka mig att en man som då tittar på en kvinna, eller ja, det blir ju att det här med friska ögon, att det är liksom en glöd, att de är glansiga, att de inte är torra och att det inte är rödsprängda ögon.
Jo, fast det är väl inte så konstigt.
Ja, men alltså, jag har inte tänkt på det, för ibland har jag ju varit så här rödsprängd ögon när man har varit trött, man har kanske haft
mycket
make-up. Jo, men
det kan man ju vara, men det är man ju inte med vilja om man ju inte rödsprängd ögon.
Clear eyes har jag smugglat in.
Jag tror inte det skulle påverka hur attraktivt man upplevde sig för en man.
Men man ser ut som värsta gamla knarkan och sen... Det är klart att de inte gillar det lika mycket.
Ja, men man kan undvika så mycket. Det är ju det. Jag frågade min man och det var, vad är viktigt? Ja, men en nagellack får ju inte vara av sådär. När man ovårdade händer på tjejer tycker de också är viktigt. De tittar på det med.
Ja, det gör de nog. Och sen så är det det här med fylliga läppar. Så att de här tjejerna, unga tjejerna som står med sin duckface på Instagram, de kanske har kommit på något där. Mm. Det kanske är det som
beroende attraherar på vad man vill i livet då.
Ja, men det är en sak som förbryllar mig, och det är ju när man tittar på de här liksom matchsidorna och sådär. Mm. Det är ju vissa män som tror att vi kvinnor finner det attraktivt när de plutar med sina läppar.
Fast det är ju så att kvinnor gör ju duckface och män gör ju det här angry face, alltså att de ska se lite sura ut. Det är ju det som är de olika trendiga grejerna nu. Men duckface har jag aldrig förstått mig på. Det är, för mig är det ju skrattretande. Jag undrar varför man vill se ut som en jävla idiot.
Nej,
på bilder.
De skriver ju här att det finns dokumenterat att män finner det attraktivt med fylliga läppar.
Ja, jag tycker att det är många tjejer som var mycket sötare med sina tunna läppar än när de har gjort dem större.
Men det är ju som att man går efter, man strävar efter någonting. Jaha, det här är modernt nu. Och då ska alla göra duckface. Alla ska ha stora läppar. Alla ska se ut som att de... Det ser ut som att de inte har något innanför pannbenet.
Jo, men alltså, det är ju verkligen... Det signalerar ju det. Men samtidigt så finns det ju en dokumenterad fakta att män finner det mer attraktivt med fylliga läppar. Ja, så att det kanske är därifrån det kommer att
det
de...
Men precis det du säger nu, det är exakt det här som är det problemet i världen. Att vi då ska göra saker som männen gillar. Alltså vi ska ha stora bröst för männen verkar gilla det. Vi ska ha stora läppar för männen.
Det är ju det som är hela den här industrins...
Det är ju hemskt. Det är ju männen som styr även hur vi ska se ut då.
Nej, men det är ju så i djurlivet också. Jag menar, där man burrar upp sina fjädrar för att man ska liksom...
Och det har ju varit så i 50. Lika länge som människan har funnits så har det funnits förskönande produkter. Men inom djurlivet så är ju ankarna, till exempel alla killarna är ju de som ska fighta för och överleva här.
Tjejerna är bruna. Ja. Killarna är färgglada.
Ja, men här är vi färgglada än så länge. Kämpa. Killarna börjar ju måla naglarna och så, men det är verkligen, min man säger det ofta, vill man se ut som fuck me hard med de här läpparna, det ser bara ut som en sak och det är typ en porrscen när man tittar på vissa ansikten när det är så här jätteläppar. Men jag förstår inte vad han menar med det faktiskt.
Jo, men det är ju precis, han har ju själv fattat grejen. Det som det signalerar, det är ju någonting som har med sex att göra. Och varför ska vi gå ut och varför ska vi se ut som männens sexfantasier? Det är så dumt. Jag märker att ni inte alls hänger med mig här.
Ja, men
det
jag
är
förstår
det som
ju
är det sjuka i världen, att vi ska anpassa oss efter hur män vill att vi ska vara porriga.
Nej,
det är fan det dummaste jag har hört.
Ja, men det beror på hur du ser det. Om det är så att det finns ju vissa som nischar sig.
Vi får ju makt också.
Ja, men vissa, alltså man kan ju välja att nischa sig med att ha det som sin image då. Att man ska vara porrfian liksom och vara supersexy. Eller så kan det vara att
det är ett
man bara
övertag, tycker jag.
Att man bara vill ha lite det övertag.
Eller inte.
Ja, men det beror på hur man väljer.
Det var någon
tjej
som
det.
Sa din när hon gjorde stora bröst på 90-talet att de tyckte du ser bara billig ut. Nej, men när de tittar på mina bröst och är rika affärsmän eller någon viktig politiker, då har jag vunnit för att De har ju åkt i fällan. Haha.
Ja, fast det är ju bara någon utan något innanför som säger så.
You're just a human.
Ja, nej, vi kommer ingenstans. Ja, vi går vidare. Ja.
Och sen hur man låter som kvinna då.
Ja, där,
om man har en lite ljusare röst så är man mer attraktiv för en man. För att när man kommer i klimakteriet och har tappat östrogenhalterna så blir man mer manlig.
Jag har alltid låtit som en skogshuggarman.
Fast det tycker jag är lite contradictional. För många säger ju att det är så sexigt med hesa röster och sådär. Men det är just,
Bonnie Tyler, det är ju som en man.
Men det var något med frekvensen på rösten som spelade roll då. Hur män uppfattar den.
Men jag tycker många av de grejerna du tar upp nu, Teja, det är liksom hur mannen vill att vi ska vara för att de ska ha ett övertag. Nej. Att jag ska ha en lite ljusare och gulligare röst och vara söt och gullig.
Det handlar om det här biologiska, vad män, alltså vad våran fertilitet, det har med fertilitet att göra det här. Mm. Alltså med fortplantningen på jorden, att man söker kvinna för att fortplanta sig, inte för att vi ska vara sexistiskt objekt och vi ska göra allt för att de ska tycka vi är snygga. Nej, jag menar, vad är biologiskt inpräntat i deras hjärnbark för att se vad är en framtida moder för mina barn, fertilitetssignaler, friskhetstecken.
Ja, fast det är också lite det är inte heller riktigt heller, för att, och många gånger är det så här, madonnan och horan, alltså att horan ligger man med, madonnan gifter man sig med, och det är ju inte horan man skaffar barn med, men man vill ändå ha det där.
Ja, men alltså, alla de här signalerna som jag har sagt här nu då har tydliga tecken på just friskhetstecken, fylliga röda läppar, friska klara ögon.
Jag håller med.
Friskt,
har
långt hår.
Vi tagit ett steg för
symmetri i ansiktet, medan det blir ju att vi tjejer, vi vill ju, varför den här trenden har kommit, tror jag, med många av de här bitarna som duckface och allt det, det är ju som du säger, att man driver det till sin spets för att man vill ha ett övertag då kanske, och känna att man kan spela männen liksom ur takt.
Men förr hade både män och kvinnor för 400-500 år sedan korsettis, de svimma och bröt reben och stack hål i lungor, och man har alltid varit så där. Jag tror att man är uttråkad, och så har man det som en hobby lite, att förbättra någonting, man förändrar. Jag tänker på den här bilden med hon som går helt täckt och så tittar hon på tjejen i bikini och tänker, usch, vilken syn hon har, männen har på henne. Och så tänker ju hon i bikini det samma om den andra som är täckt.
Ja, men så
att,
är det.
Usch, vilken mansvärld. Och det, allting är ju betraktarens öga. Du är lite hon i burkan nu.
Nej, det är också för att du vet, jag har ju varit i Dubai några gånger och mött just kvinnor i burka i korridoren när jag har kommit med hatten check på svaj i en liten sommarklänning på väg ner till poolen. Och precis det har jag ju tänkt då, att hon tycker ju att jag är dum i huvudet och jag tycker ju att hon är lurad. Det är ju två världar som är väldigt svåra att mötas och förstå varandra, så är det
hon
ju.
Hon tycker usch vad du har gjort dig fin för männen, och du tycker usch vad hon har täckt sig för männen. Så att allt handlar om dem till slut ändå.
Ja, men det är intressanta grejer du säger här, Teja. Det blev ett hetsigt samtal. Ja, vi tänkte ta upp en lyssnarfråga som vi har fått på våran Instagram, Skönsnack om skönhet. Och det handlar om asiatiskt hår, Tina. Hur lyder frågan så att säga? Vad är det man undrar?
Nej, men hur man sköter ett asiatiskt hår. Och är man här i Sverige så får man ju leta efter en duktig frisör, för det är ju helt annat hår. Och bara skillnaden i diameter är 3 gånger så stor. Så tar vi 0,04 svenska hår så har de 0,12.
Är det tjockare bara hårstrån då?
Ja. Ja. Och det är ju liksom, de upplever själva, ofta de känner nog igen sig när jag säger att det är svårt att färga deras hår. Det blir fett lite snabbare och det är väldigt tungt och platt och de tycker det här är jättejobbigt. Och vi tycker ju tvärtom. Så de råden jag gör nu kan ju alla som inte är asiater bara göra tvärtom. 73% av jordens befolkning är asiater. Så.
Vad ska man använda för shampoo som till asiatiskt hår? Är det speciellt?
Ja, alltså jag tycker ju att eftersom det är så oftast de har tungt och mycket och tjockt hår, att de använder volymprodukter och även volymfönar med volymsprayer och sådär, så att de får lite lyft. Sen så tycker jag inte man ska jobba emot naturen. Många gånger vill de ju ha lite fluffigare till vardags. Men det är fint att platta, det är blankt och bara göra att man fönar liksom upp volymen i botten, så blir det väldigt hållbart. Och sen vill de ofta ha väldigt blonda hår, och det är svårt att få dem kallt blonda, men man kan göra balayage, är väldigt inne med breda partier och i guld och brons och mocka. Brunt passar deras
hud
väldigt
bra. Men hur är det då? Om du, nu deras hår som är mycket tjockare, eller asiatiskt hår, är det också tåligare? Tål de bättre än blekning till exempel än mitt hår?
Ja då, absolut. Det finns ju mer av skikten att ta av. Mm. Och sedan så är ju det enda håret, tycker jag, som funkar att använda kniv i. För att gör man det på ett tunt, långt svenskt hår så slits det av, medan deras får mer struktur. Mm. Finns ju vissa svenska korta, väldigt mjuka hår som mår bra av att dras ut med en kniv. Men ofta så, det som är big no på våra hår, europeiska hår, är jättebra. Till exempel använda en uttunningssax nära botten. Mm. Det ger ju för mycket. Om man tänker att jag ska tunna ut mitt lockiga, frissiga, rätt tjocka balkanhår, och tar jag uttunningssax i hårbotten så blir det ju ännu fluffigare. Det är ju stöd. Medan på dem blir det bara lagom och fint.
Mm.
Så att använda kniv, väldigt inne med lobbar på asiatiskt hår. Och sen är det ju så att deras hår växer mycket snabbare. Mm. Så att gör man en till exempel Beckham eller en frisyr, så försvinner de mönstren mycket snabbare än på våra hår.
Då så borde vi ju forska i det asiatiska håret som växer så fort då. Vad det är som de har som inte vi har, så att vi kan få sådana piller så vi också kan få våra hår att växa.
Ja, ofta är det så att de, jag märker ju det när de kommer och klipper sig, att från en par så är det långt på över sommaren. Mm. Medan på mig händer ingenting. Nej. Det slits av mer i våra toppar. Det kanske är där det ligger också.
Ja, vad bra.
Och så lockar de sitt hår så måste de ta mindre passéer, hålla det längre. Och även de som jobbar med asiatiskt hår, de vet ju det. Att använd mindre passéer och håll värmen längre. Och man kan ha högre värme. Och sen att man håller i locken tills den svalnar.
Mm-hmm.
Och då när man väl får till det på ett asiatiskt hår, så håller det längre än på våra tunna frissiga hår. Som direkt blir påverkade av fukt och väder.
Mm.
På dem, jag kan ju se min asiatiska kompis, hennes hår sitter som det är i en vecka. Helt orubbat.
Och fransarna har de ju också exakt samma problem med asiaterna, att de är så spikraka och står rätt ut. Och då måste jag ju, och det här har jag nämnt i tidigare program då vi hade en ögonfransspecial, men den bästa franstången är ju inte helt otippat ifrån Japan. Och det är ju Shiseidos, den mest sålda franstången ever i Sverige, får alltid bäst i test. Och då är det en franstång som har ett väldigt, väldigt bra gummi, och den är väldigt så här tight, man kan verkligen komma åt närmast fransroten med den. Och man ska då trycka till närmast fransroten, vänta några sekunder och sen släppa ut och trycka till igen några millimeter längre ut på fransen, släppa och trycka till längre ut, så att man böjer flera gånger på fransen, så att den inte har bara en böj.
Nej.
För då ramlar den ner igen liksom, så blir den rak, spikrak igen. Och att man då ska använda helst en vattenfast mascara om man har problem med fransar som åker ner lätt, för att en vattenfast mascara fixerar väldigt snabbt och håller uppe fransen hela dagen.
Bra.
Det var nog det hela med asiatiskt hår.
Jättebra. Och fortsätt gärna då skicka in frågor. Skönt snack om skönhet heter vi på Instagram. Antingen kommentarsfältet eller via våran inbox. Skönt snack om skönhet sponsras även den här veckan då av svenska innovationer Reserol, vilket vi är mycket glada över såklart. Reserol, det är ju alltså ett kosttillskott framtaget för att lyfta fram skönhet inifrån genom att boosta kroppen med resveratrol, även kallat då naturens egna anti-aging-molekyl.
Ja, och den stärker alltså med det här resveratrolet cellens egna funktion och hjälper på så sätt till att bromsa tecken på åldrande.
Och det handlar ju då framförallt om två produkter som de har och som jag använder varje dag och har märkt jätteskillnad med, både de här filmerna som man lägger i kinden som går rätt ut i blodet, inte via magen och levern och allt det här, och sen ett jättegott serum.
Ja, som man smörjer in sig med. Den är så skön, den gillar vitina.
Yes.
Du kan läsa mer om Reserol och tekniken bakom då på reserol.se. Då är det dags för Hell Yeah, Hell No då, våran lilla programpunkt här. Och oftast är det ju du, Tina, som tar upp
några olika
funderingar. Ja. Ja, vad har du idag?
Ja, men det här Temptation Island går ju nu på tv. Och det går ut på att det är fyra par som är väldigt kära som åker ut till en paradisö och där blir frestade med andra par. Och för detta får man ju betalt och en underbar resa, men man utsätts ju för frestelser och man ser vad ens partner gör på andra sidan av ön på en liten iPad, tror jag då. Och jag frågade faktiskt min man i morse. Mm. Jag var ju helt säker på att han skulle säga usch, vad, nej, aldrig, finns inga pengar, för det är väldigt svårt att hitta.
Om man kan tänka sig att vara med i ett sånt här program, ja, menar du?
Mm. Det är som är förlåt mig, alltså vem ställer upp på det?
Ja.
Så sa han, vad sa du? Man får åka till ett paradisö med snygga tjejer och man får betalt för det. Vem vill inte vara med på det här?
Ja. Så frågan är om vi kan tänka oss att ställa upp.
Ja. Ja, om ni var singeltjejer då kanske.
Ja, men måste man inte vara ett par? Jaha, ja. Man kommer dit. Ja, men du tänk, men om man åker dit som ett par.
Ja, hade du gått med på det för det en halv miljon? Nej. Men tänk dig pengar som du inte kan motstå. Mycket pengar. Och så är du säker på din kille.
Ja, man tänker så, ja, det är en bra inkomst för oss till vårt nya hus som vi ska köpa när vi får vårt första barn, och så skiter det sig där sen.
Det kanske inte är hell no i alla fall. Jag tror du måste svårt, se programmet.
Först tänker jag, för min första tanke är ju så här, vem fan vill vara med i något jävla värdelöst tv-program och göra bort sig med massa flanar? Så då
det
säger jag nej.
Men visst,
jo, absolut. Men samtidigt då, jag kan ju förstå om man som par tänker att man är as a rock eller solid liksom, och så vill man ha pengarna. Hmm, svårt, men jag säger nog ändå hell no.
Okej, okay. Tia?
Jag tror man, om jag är i en seriös relation, jag litar ju på mig själv så pass mycket. Och förhoppningsvis gör jag ju det på den mannen jag är tillsammans med också.
Annars
så
är det ju bra test.
Typ, ska innan jag satsa på honom sig eller inte? Ja, hell yes, säger jag då.
Mm. Ja, jag ser nog också hell yes. Men med ont i magen om jag verkligen hade åkt dit.
Ja.
Det hade varit nervös, för killar är killar. Boys will be boys.
Mm.
Linda. Ja. Hon bara, min kille skulle aldrig göra något.
Nej, men jag sa ju faktiskt hell no. Ja. För att, inte på grund av det, mest bara för att varför. Men visst, är det pengar med i spelet? Det är ju, det är ju därför i så fall.
Vad är det de säger, Tina? Att inte ens 100 vilda hästar kan hålla mannen borta från sina naturliga drifter. Ja. Liksom.
Min svärmor sa faktiskt det. Du vet, det är som 100 vilda hästar som galopperar med deras drift. Och det har jag tänkt på många gånger.
Jag har med, för att du har sagt det till mig. Ja. Och det sitter i liksom 100 vilda hästar.
Psykologiskt fönster. Vi vet ju, det är 4 delar ett fönster. Det vi vet om oss själva som ingen annan vet.
Mm.
Det andra vet om dig, men inte du själv vet. Mm. Som att jag alltid kliar mig i huvudet när jag kör bil. Det förstod jag inte förrän jag såg det på bild.
Mm.
Och det här med att det alla vet om dig och du vet om dig. Det är öppna. Mm. Och sen är det här du själv inte vet om dig själv och ingen annan. Till exempel hur man reagerar i en krigssituation.
Nej,
ofta är man ju hjälten, den man minst anar är hjälten i en situation.
Ja, men det tänker man, det skulle hända barnen någonting, hur man skulle, om man blir paralyserad eller om man kan tänka klart eller så. Mm. Det tänker man ju ibland hur man skulle reagera i vissa
situationer. Och även det här i Paradise, där Temptation, att det kanske är vi som är så säkra på oss själva som hade fallit dit. För jag har sett många tjejer gråta.
Mm.
Ångestfyllda tårar efter otrohet.
Nej, men vilket jävla hemskt program. Varför ska man hålla på och utsätta och förstöra förhållanden? Liksom? Nej.
Och snacka om att liksom trigga igång alla de här naturliga drifterna. Med, jag kan tänka mig att de väljer ut de här tjejerna med waist to hip ratio och röda fylliga läppar. Och, just ja, formen på brösten var också viktig. Inte själva storleken på brösten, men att de ska vara runda och fylliga liksom. Och att det ska vara långt hår, och det ska vara kul att se faktiskt programmet om de har, om de undermedvetet har följt alla de här.
De har säkert typ Spice Girls, det är sporty, någon för alla smaker, så att de i alla fall täcker upp det där och...
Ja, nej, men uff, det där programmet vill jag inte se, men jag säger hell no.
Jag vill se på Hollywoodfruar. Det var ju dramatiskt med våran älskade Gunilla igår och Isabel.
Ja, jag hörde det, och vi sa ju det, vi pratade om det här, att vi kanske till nästa avsnitt ska se om vi kan få tag i Gunilla och prata med henne.
Skulle vara jättekul.
Mm. Vi är team Gunilla i alla fall.
Mm. Vi får se. Okej, vad hade du något mer helga eller hell no där?
Nej, men det är väl de här t-shirtarna på killar med V-ringat. Jag har börjat störa mig på dem lite, så är hell no på dem nu. Mm. Och Thea fattar ingenting.
Nej, för jag tycker det är skitsnyggt liksom, när man ser lite sådär V-ringat.
T-shirt.
Mm. Ja. Jag har också lite svårt för V-ringat. Jag vet, min man har haft någon V-ringad sådär, som, för det var ju väldigt modernt ett tag.
Fast det beror på hur den ser ut. Det får inte vara med en sån liksom kant. Men det får ju vara en sån här alltså, riktigt tunn, en tunn, tunn kvalitet.
Men det får ju inte vara för V-ringat heller.
Jag har slängt alla min mans.
Nej, men jag gillar inte så är det lite V-ringat. Så ska det sticka ut lite hår där då, eller? Nej.
Men det är ju manligt.
Ja, nej, jag säger inte hell no, typ att alla som har V-ring att det är dumma i huvudet. Men nej, jag föredrar ju någonting. Jag föredrar en vanlig t-shirt, det gör jag nog.
Och inga västar på killar över skjortor, snälla. Hell no också på den.
Du en tänker vanlig... så här kostymväst eller?
Nej, men en vanlig vardagsväst.
Vad fan är en vardagsväst?
Jag lägger ut en bild på det. Men rent skjorta och så väst.
Ja, men är det typ så här fiskarväst du menar då? Med många fickor på?
Nej, de är ju snygga. Väst går bra.
Men vad är det för vardagsväst?
Vem är det? Hon bor nu och jobbar uppe i Angered. Du vet, de har på sig allt möjligt här uppe.
Ja, men ni vet vad de hade på 90-talet mycket. Det är en del som börjar gå med dem igen. Men, västar. Men är det inte tyg bak och mocka fram. Alltså ni vet vad
det bästa. Nej, men det, kostym, det är inte kostymväst. Och det är inte så här dunjackeväst.
Nej, de är utan, jättebra också.
Och det är någon typ av inomhusväst.
Ja,
inomhusväst. Är det en virkarväst du tänker på?
En vanlig väst. Väst, väst.
Ja, vi får nästan, vi får efter programmet här googla, får du visa vad det är för väst du menar där. Men jag... Vad var frågan? Var det om vi tyckte väst var snyggt?
Hell no.
Jag säger också hell no då. Bara. Jag vet inte riktigt.
Hell no då.
Ja, var det något mer eller var
nej,
vi klara?
Det var
vi klara.
All...
Oh, härligt.
Hell yeah.
Till sist så kör vi lite blandade notiser här som jag har snappat upp. Jag läser innantill då. Den brittiska modedesignern Christopher Kane har återigen samarbetat med skovarumärket Crocs för en ny kollektion med kristallsmyckade skor då.
Så de ni, lite finare nu
Crocs
då?
Vet vi ju vet, alla.
Du menar gummikroxen?
If precis. Mondays was a shoe it would be Crocs.
Ja. London Fashion Week 2017, där var det väldigt många av modellerna som hade Crocs på sig som var blingade då kan man säga. Och de här Crocsen kommer att finnas tillgängliga i början av 2018. Den här modellen kallas för Swiftwater Sandals. Och det var, jag såg bilder då, de var en gula så var det mycket bling bling på.
Inga klack. Och så, för nej, jag ser att han har haft Crocs i klackar som är världens skönaste.
Crocs med klackar?
Mm. Helt gummi, hela liksom sandalen.
Ja. Googla Crocs, det finns i leopardmönster och så sköna. Jättefina.
Jo, det är ju en jätteskön sko alltså, det är det, men den är ju inte snygg och jag får säga att de här blingade Crocsen var ingen vidare heller.
Ser jag en man med Crocs så är det hell no, ja. Säger jag.
Jo, bara det... är, vad säger de, 5 meter runt huset max.
Ja, ja, men fick det är ju käckt att springa ut i trädgården. Men det är helt riktigt.
5 meter runt huset är en bra tumregel.
Ja, till papperskorgen. Ja. Ja, de är jättebra. Ja. Och sen, vad är det med de säger att p-piller är 99,9% skydd för graviditet och Crocs 100%.
Okay.
No babies there.
Nu finns det tydligen också då ett prosecco läppbalsam på marknaden. Läppbalsamet består av kokosolja, mandelolja, cheasmör och kommer i en liten rund förpackning och den säljs då av sajten The Present Finder och kostar cirka 50 spänn. Och för, om man gillar rosa bättre så finns balsamet dessutom i doften av rosé prosecco då.
Mm-hmm. Är det dofterna som är prosecco?
Skulle tro det, smaken då på något sätt, att det surt smakar då. Lite prosecco.
Det är bra om man vill sluta, om man har en vit månad.
Ja, men man ändå vill känna
sig delaktig.
Ja. Ja, en fjantig produkt, men ändå. Till sist då, det läskigaste jag har hört på länge. Det finns en bloggerska med cirka 30 000 följare som heter Maxine Björk som visst då dricker sitt eget mensblod. Hon säger då att det är väldigt viktigt att man endast gör det de första dagarna av sin mens när blodet är färskt och hon menar usch. På då att hon har blivit mycket piggare sedan hon började dricka sin mens. Enligt bloggaren har ritualen gett en skjuts åt energin. Däremot så finns det ju ingen forskning på det här. Det finns ju däremot forskning på det här med moderkakan och äta sin moderkaka som var väldigt trendigt för några år sedan.
I vissa kulturer också.
Ja, att en del kändisar började äta sin egen moderkaka då. Och det finns forskning på det som säger att det höjer alltså inte hjärnvärdena. Det gör ingenting för dig. Så de som höll på då för några år sedan och knöka i sig sin moderkaka, lång näsa åt er, för jag skrattade åt det redan då.
Linda vet.
Men jag måste
innan.
Bara fråga, framgick det där i hennes blogg, den här tjejen, om hon hade en sån menskopp?
Ja, det har hon. Hon samlar upp en menskopp och så dricker hon det.
Vill
då.
Vill hon ha attention? Varför tar hon inte bara blutsaft? Det innehåller ju bär och grejer också.
Det är klart att hon vill uppmärksamhet.
Men sen kanske hon blev inspirerad då, liksom, menskopp kopp och en kopp dricker man ur och så kanske det var därifrån det kom. För det är en sån kopp man stoppar upp alltså i underlivet och låter då mensen samlas upp och så tömmer man den istället för att använda tamponger och
det här lät ungefär lika äckligt som en kompis berättade och såg i Vietnam nu när de åt ankor i äggen som var utvecklade. Så man öppnade ägget och höll en stor ört bredvid sig som man fick på tallriken. För det luktade så vidrigt, den där bruna sörjan som var ett utvecklat ankfoster som man ska i sig.
Ja.
Så mensblod och outvecklade ankor.
Vad var det bra för
Vietnam? Nej, det är en delikatess.
Nej, fy verkligt. Men en outvecklad anka med en kopp mensblod till.
Ja, men det är säkert jättebra.
Nej, det är det säkert
för inte. Våra...
Jag tror inte man att det ger dig någonting att dricka mensen. Men skulle ni kunna tänka er att dricka er egen mens? Ja?
Nej, jag är hellre trött faktiskt. Och så tänker jag så här att hade det nu varit bra så hade de... Ja, de smarta grekerna redan kommit på det för tusentals år sedan. Och då hade vi alla kvinnor druckit på mensblod.
Det kanske är någon störning eller så, någon drift. Jag,
som hon har, menar
som
du?
Som att äta snor när man var liten, det gjorde jag. Hur kunde man göra det? Varför? Hur gjorde du då?
När man petar i näsan och åt snor, och det är väldigt vanligt. Det måste ju vara någon poäng med det, att det behövs det saltet eller något.
Och fin och mår illa. Men där
jag
är
jag minns
klar.
Hur det smakade. Och jag är så äcklad av det nu.
Nej, vi vill inte meta mer.
Jag är klar där. Och det är dags att avsluta podden.
Trevlig helg allihopa.
Ja, vi är klara där så fort och lätt. Ingen mening vill säga nu innan vi går vidare här i våra liv. Om vi kan göra det efter det här med mensen.
Det är vi inte fan. Nästa vecka ska bli spännande. Men vi avslöjar inget än.
Vad är det du tänker på då?
När vi pratar med Gunilla.
Ja, om vi nu får tag i Gunilla. Det är ingen som är säker än.
Men
det
hoppas vi.
Ja, vi hoppas på det. Men ha nu en trevlig vecka. Vi ses och hörs.
Hej!
Du har lyssnat på podden Skönt snack om skönhet på Radio Play. Gotta do my hair, put my makeup.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.